Gate upp och gate ner presenteras av Unibet, stolt huvudsponsor till IFK Norrköping.
Det är dags för fredagsmys och det innebär ytterligare ett avsnitt av Gate upp, Gate ner podcast för att runda av arbetsveckan och fira in helgen. Jag heter som vanligt Vincent Messenger och med mig har jag Pontus Hammarkvist. Hur är läget, Pontus?
Det är väl bra med mig ändå, tycker jag. Det är mysigt att sitta här och snacka nu. Vi har ju inte så mycket liksom fotbollsrelaterat i allsvenskan att prata om. Det finns ju alltid fotboll att snacka om, vilket är roligt med att podda också. Men det är jävligt bra faktiskt, måste jag säga.
Ja, nej, men det spelas ju ingen allsvensk fotboll, men det finns ju lite landslagsfotboll och lite sånt där annat mög som går att fördriva tiden med.
Ja, men exakt. Hur är det med dig?
Jo då, fan, det är lugnt. Jag tycker faktiskt att får man säga det, att det är lite skönt att få en helgs avbrott från allsvenskan.
Ja, det är klart man får göra det. Det är väl, jag tycker faktiskt att det är ganska skönt. Det är ganska påfrestande när fotbollen är igång på riktigt och man brinner och bryr sig så mycket. Nu har man visserligen släppt en hel del, men ja, det är fan skönt. Det är helt okej att du säger det.
Det ger oss ju lite utrymme i alla fall att prata om annat än bara den fotbollen som liras på banan. I alla fall.
Mm, absolut.
Och det ska vi väl göra idag. Det blir ju lite så här mysigt. Det blir lite så här fredagsmysavsnitt, känner jag. Där vi kan liksom bara ha det lite gött helt enkelt. Och hoppas att lyssnarna har det med oss. Vi ska väl snacka lite Isak Bergman Johannesson idag, tänker jag.
Såklart. Det är svårt att inte göra det i de här tiderna.
Ja, jag tänker att vi kan slänga ut en mention också för Sveriges extremt starka insats igår, torsdag, mot Spanien.
Ja, fy fan vad roligt det var.
Och sen har vi öppnat frågelådan ju till alla er lyssnare där ni får ställa vilka frågor ni vill. Så att vi ska väl försöka besvara dem så gott det går. Vissa kanske blir korta, vissa svar kanske blir längre. Det beror väl på vilka existentiella frågor ni har kokat ihop där ute.
Ja, kommer väl i lite tur och ordning som du gick igenom också.
Ja, och sen så stänger vi ner hela butiken med en retur till Bobby Friberg da Cruz BMW över Öresundsbron. Den evigt populära gissningsleken som har funnits med i Gata upp gatan i podcast sen avsnitt nummer 3.
Ja, 2, 3, 4 där någonstans. Alltså det är ju ett segment som gör comeback på comeback. Alltså det är otroligt många comebacks den har gjort nu, men nu har vi tillfälle att ta upp den och då är det jävligt roligt att göra den i alla fall.
Mm. Nej, men så det är lite av vad som väntar i dagens avsnitt. Tänker att vi ska börja snacka lite IBJ och den försäljningen som ju blev offentliggjord på Deadline Day, då för europeiska fönstrets Deadline Day här för några dagar sedan. Men innan vi gör det så tänker jag att vi ska pusha lite för något som heter Unicoach.
Ja, just det.
Vi snackade om det förra podden. Att vi har ju pushat hemmaklubben en hel del, vilket vi kommer fortsätta göra. Men nu finns det ju också då ett initiativ som heter Unicoach. Och Unicoach är svensk elitfotbolls och Unibets långsiktiga och gemensamma satsning för att utveckla framtidens svenska elitfotboll. Och de har mycket intressanta inlägg på sin hemsida kring individuell och kollektiv fotbollsutveckling. Och de har en ganska rolig Instagram, tycker jag, att följa. Man får ganska skön insight och lite uppdateringar och så vidare och så vidare. Så att jag tycker att alla våra lyssnare borde gå in och följa unicoach.se på Instagram. Och via Instagram kan man ju då hitta in på unicoach.se också.
Och Facebook ska tilläggas också, att det finns där med.
Så att spana in Unicoach helt enkelt. Unibet och svenska elitfotbolls långsiktiga och gemensamma satsning för att utveckla framtidens svenska elitfotboll.
Jajamän.
Isak Bergman Johannesson blev såld till FC Köpenhamn. De sista skälvande timmarna av det europeiska transferfönstret. Och vad är din spontana känsla nu, några dagar efter?
Ja, nej, men nu några dagar efter när jag har fått landa, så det är väl ungefär som det var när jag fick se det komma. Att det är alltid lätt att sitta och vara kritisk och känna att han har underpresterat och gjort en sämre säsong och blaha blaha. Men fan, är väl försäljningen går i hamn och han försvinner, så känns det som ett jävligt tungt tapp. Även om jag tror att vi kommer kunna reparera trots allt om vi har en skadefri trupp. Men det gäller också att ha en skadefri trupp för att klara det bra. Så att nej, det känns surt nu när det väl blev av. Och jag hade inte trott att det skulle bli en. Jag trodde han skulle vänta mycket längre. Sen finns det nog vissa olika skäl av det. Rätt steg eller inte. Men ja, nej, det var jobbigt. Och framförallt när det spekulerats i summor som är betydligt lägre än vad man någonsin hade hoppats på. Så ja, jävligt tråkigt.
Ja, för om vi ska gå in på den delen, även om jag tycker att det förhåller sig rimligtvis ganska irrelevant kontra supportras känslor och så vidare. Men det är ju ändå ganska viktigt i en allsvensk kontext hur mycket deg man drar in när man säljer de här spelarna. Framförallt kanske de unga, lovande spelarna. Och det första man hörde var ju en dansk journalist som hävdade att IFK hade fått 30 miljoner. Sen så kom det ut via NT väl att det var närmare 50 miljoner än 30 miljoner. Sen gick väl Zacharias Mård ut också och sa att det är närmare 50 miljoner än vad det är 30.
Och att man inte skulle någonsin släppa för typ 30 miljoner heller, säger han ju.
Nej, och sen samtidigt så även efter det kommer ut via IFKs officiella kanaler då, eller ja, genom Zacharias Mård får väl ändå anses en officiell kanal. Så fortsätter ju uppgifter komma från andra insatta journalister att det ska handla om snarare 30 miljoner, närmare 30 miljoner än 50. Så det är lite svårt att veta vem man ska lita på i det här fallet.
Ja, det är ju ett magsår där. Alltså det gör ju faktiskt lite ont, för att någonstans ska vi släppa för 30 miljoner för en 18-åring, en halvtimme kvar av fönstret. Nu kommer inte jag ihåg exakt hur länge IB hade kvar på sitt kontrakt, men jag menar någonstans när vi... Det snackades om 70 miljoner förra året, och jag menar i den åldern han är, och som sagt var hur lång tid man hade kvar. Det känns ju väldigt lätt att pusha om nu FCK ville ha honom. Sen vet inte jag om det var verkligen IBI som ville dra också. Då ändras det ju givetvis. Så att, ja, nej, alltså det är 30 miljoner, så är det ju, nej, men det är alldeles för lågt. Alltså för en av Sveriges största talanger, det tycker jag.
Ja, och det, sen är det väl klart att man kan prata liksom eventuell, alltså vad ska man säga, eventuell vidareförsäljningsklausul eller
såklart,
jada.
Det där är ju aldrig någon säkerhet heller. Det ska man också ha klart för sig.
Nej, men så är det ju. Och, nej, men jag var ju faktiskt själv förvånad. Alltså jag var jätteförvånad när jag såg att Isak Bergman Johannesson var klar. Och för FC Köpenhamn också, som absolut har ju betydligt djupare fickor än vad en allsvensk klubb har. Och de säljer ju framförallt spelare. Det är väl den enda klubben i Skandinavien som liksom har lyckats sälja spelare för mer än 100 miljoner. Och så vidare och så vidare. Men... ja, alltså oavsett om man fick 30 eller 50 miljoner här med vidareförsäljning, alltså det är oavsett en bra försäljning, sen om den kunde vara högre eller inte.
Jag vet inte, alltså är 30 miljoner för en 18-årig IBI jättebra pengar?
Nej, men kanske inte om du ser det till, om du bara kollar på det enskilda fallet, men om du slår ut det mot vad spelare säljs för från allsvenskan. Så även om man då tycker att IBI är en unik talang, så menar jag bara att om vi bara ska vara realistiska här, så är det liksom, det är inte lite pengar oavsett.
Nej.
Men däremot så är det väl klart att när Isak Bergman Johannesson, som dessutom har ett brittiskt pass, om jag inte har missminner mig.
Det stämmer.
Vilket öppnar för den överlägset mest lukrativa marknaden, där pengar kastas runt som om det vore monopol.
Premier League då är det ju inne
på,
givetvis.
Alltså det med tanke på de här nya Brexit-reglerna då som finns. Ja. Det är väl det jag skulle vara mest bitter över spontant, alltså ur en IFK Norrköpings synpunkt, är att var det inte IFK som skulle sälja dit, alltså förstår du, att ta de stora pengarna istället för att han ska mellanlanda i Köpenhamn och sen att de ska dra in megapengarna. För det skulle inte förvåna mig om Köpenhamn slog ju det danska transferrekordet den här sommaren. De sålde ju en afrikansk mittfältare till, jag tror det var till franska ligan, för typ 115 miljoner ungefär. Skulle inte förvåna mig om Isak Bergman Johannesson skulle slå den siffran om ett par år, om han flyttar från Danmark till,
nej,
om han kommer back on track med sin utveckling. Och då undrar man ju, sen så kan Köpenhamn sälja dyrare för man har sålt dyrt tidigare, det är så det funkar. Men ändå, var det inte IFK Norrköping som skulle sälja till Wolverhampton istället för Köpenhamn?
Jo, hellre. Alltså sen är jag ganska sådär inne på att jag inte förvånad. Jag tror att IFK-supporters perspektiv så kanske man känner just i Danmark eller dylikt att man hellre hade såld till någon kanske lite större klubb eller dylikt, men jag tror ändå att så här, hamna i Premier League tror jag inte att han hade gjort exempelvis, eller även i England. Jag tror att han har velat tagit det här steget, och han har varit väldigt tydlig med det här från början att han kommer inte bara flyga iväg, och det märks hur smart han är som kille också redan i, vad var han, 16-åring när han började prata om det här på riktigt någonstans. Han kom hit som 15-åring redan. Där det var klubbar som Juventus och Milan som han hade kollat på. De erbjöd honom också kontrakt i något av de här större lagen. Såklart i akademier och dylikt. Men ändå, jag tycker att det är inte en jättechock över att han väljer att inte gå till en större liga. Det är det inte. Så att nej, jag tror inte att, att man är så besviken över det. Utan det handlar nog mer om pengarna och kanske just att det är Köpenhamn typ, att vissa kan reagera på det. Sen ser jag det som ett lyft att har vi en bra klausul så tror jag nog absolut att vi kommer kunna få in rätt schysst med deg om det här blir en övergång som blir av. Men det är också inget som är säkert, och jag menar, har vi sålt under 50 miljoner i min uppfattning för IBI, en av de största talangerna i svensk fotboll på många år, eller i alla fall en av de mest unika på många år, då tycker jag att det är för dåligt om det har gått under 50. Jag tycker det ska över en bit, men ja, det är mina känslor i det i alla fall. Jag tycker det är för lågt.
När du nämner IBJ som liksom en av de mest unika talangerna vi har sett i allsvenskan, i svensk fotboll.
På länge, ja, inte någonsin, var inte så jag menar.
Var, om man rankar honom i potential, kanske inte i allsvenskan, men så här, i Norrköping, var hamnar han i liksom bästa spelare man har sett, eller med mest potential i alla fall?
Alltså det är ju överlägset den spelaren jag har sett med mest potential. Sen vet jag, det är klart, alltså du kan ju gå hur lång tid tillbaka som helst. Jag menar, vi har ju Gunnar Nordahl och det är Johnny Rödlund på 90-talet där, och det är en jävla massa lirare liksom som har varit duktiga liksom under årens gång.
Thomas Brolin,
ja, nu var han typ 6 matcher eller 9 matcher eller vad det var, men
ändå
köper det. Det finns ju sjukt många, men från mitt perspektiv och det jag har sett från mina egna ögon så är nog IBI den absolut starkaste talangen någonsin har skådat. Där det ryktas om nu i alla fall är att den här Bjarnason är ju ungefär på samma resa som IBI nu. Och enligt honom då så ska ju han vara ännu större talang än vad han var. Men det är klart det är lätt att hylla en polare liksom. Så att det kommer ju lite bakifrån också. Men ja, nej, i mina ögon sett så är han definitivt den största jag har sett hittills.
Ja,
jag missar säkert någon förut in med, så att det är därför jag inte ens går ut på någon slags namnraid liksom.
Nej, jag tänkte på det, jag tyckte det var lite roligt att Marcus Tapper hade tweetat för länge sedan att ja, nu kolla nu bara när Jolla går i konkurs.
Och ja, det är typ 3 veckor sedan.
Så kommer hela den isländska talangsatsningen spåra ur. Och sen flyttar IBJ. Jag skrev det, jag kommenterade hans tweet och bara, ja, det är bara att gå in och shorta alla sina aktier i Manam nu, för att det är ju inte många kunder kvar när islänningarna försvinner en efter en.
Ja, Manam har det nog tufft nu när IBJ inte går ner och köper sina pokeballs. Det är tråkigt.
De blir av med 2 sålda pokeballs om dagen.
Ja, fan. Nej, det är tråkigt alltså. Nej, men alltså jag försöker ha någon slags energi när vi pratar om det här med IBJ, men det är svårt faktiskt, för att det är jävligt tråkigt. Och även om vi har gnällt på honom och inte har presterat i år, så är det lätt att liksom, det är den här kärleken som man kanske har varit lite störd på, men man älskar den ändå någonstans liksom.
Hur långt kan han gå?
Långt, tror jag. Han kan gå jättelångt. Han är så jävla smart. Han har pappa som har spelat liksom i, varit duktig fotbollsspelare. Han har liksom de här i ryggen hela tiden som har varit med länge, och han har sett deras resor och har koll på historia. Han kan gå hur långt som helst, tror jag.
Du tror det?
Ja.
Var tror du att han hamnar då i slutändan?
Jag tror att han vill till, jag är väl ganska säker på, han har väl sagt också eller någonting, han har väl en kärlek till United va? Jag tror att han vill gärna dit. Och med det sagt, ja, han kanske inte, ja, jag tror att han kan ta sig dit i alla fall. Sen är det ett långt steg, jag är inte dummare än så, men han är fan 18 år och ja, extremt duktig och rutinerad och ja, duktig fotbollsspelare. Fan, jag vet inte vad jag ska säga, det är ledsamt.
Isak Bergman Johannesson till Man United sommaren 2027 då?
Ja, men det känns väl rimligt ändå. Ja, 5-6 år. Nej, men jag tror att han kan ta sig till någon av de klubbarna. Sen om man blir den här, du vet, startspelaren eller vad som händer. Men jag tror att han kommer spela fotboll i någon av de bästa, något av de bättre lagen i världen.
Det ska man veta också att det är väldigt mycket tillfälligheter som är inblandat i exakt hur långt man går. Alltså,
såklart.
Att man kommer ut i Europa, absolut. Men det är just det där, hur långt man går, det hänger väldigt mycket på timing. Mm. Dels med klubbar och vad klubbar behöver när du är som bäst och så vidare. Men också med skador liksom, för att det är oftast det som, om du kollar i Premier League till exempel, i de största lagen där, att så här, de spelarna som verkligen blir ikoniska, som verkligen blir de här liksom, några av de absolut bästa spelarna som spelat i ligan, de har en sak gemensamt allihopa, och det är att de nästan aldrig är skadade, till exempel. Mm. Att de bara spelar hela tiden, och att de, med den kvaliteten de har, om du spelar hela tiden, då kommer du göra mer mål och mer assist, göra mer liksom,
han har ju
få jämnare prestationer.
Inte haft några skadeproblem hittills i alla fall, nu är han fortfarande ung, så att man får väl hoppas att det håller i sig, att han är ganska stark. Men jag tror att han har ju, det är mycket som du är inne på, potential eller på liksom flyt och allt det här, vad det handlar om att hitta något ditt, men potentialen har han att nå dit, och huvudet har han att nå dit. Det är det jag är inne på. Därför tror jag att han kommer kunna hamna i någon av de här bättre lagarna. Men jag tror att han kommer lira i England. Det tror jag.
Mm, det tror jag med. Se fram emot att se Isak Bergman Johannesson i England i framtiden. Ja, Vem vet, han kanske landar i mitt Chelsea. Det hade ju varit mysigt.
Det hade varit fint. Alltså, men med det sagt också så där, så att han skulle landa i Chelsea eller du vet i de här Manchester United eller vad som helst, att veta att den killen har sprungit runt på parken och lirat boll som 17-18-åring och var en av våra största talanger, det är också jävligt häftigt. Men just nu så gör det, ja, det gör fan ont alltså. Det är tråkigt.
Ätit på Manam.
Ja.
Nej, men vi kan väl säga så i alla fall, att det är ju väldigt tråkigt när som en spelare försvinner, men som allsvensk klubb får man helt enkelt falla sig in i ledet och förstå att det här är ju nödvändigt för att våra klubbar ska kunna utvecklas. Att vi tar emot spelare och vi säljer dem. Mm. Och att de kommer aldrig se sina bästa dagar hos oss, utan det gör de förhoppningsvis någon annanstans. Liksom.
Och om Zacharias Mård kan redovisa en plusstatistik nästa år, som hon påstår sig säga på grund av den här förställningen, så känns det väl i alla fall någonting bra, även om jag kan tycka att ja, jag hade gärna behållit honom. Men jag hoppas att man tar rätt beslut och att det var så det blev.
Ja, nej, men och så får vi väl önska Isak Bergman Johannesson ett stort lycka till ju. Ja, såklart, gud, ja. I FC Köpenhamn, och se, det känns spännande att se hur långt han kan gå.
Men spännande ändå att man åker till typ Danmark. Alltså så här, fan, dit är ju ändå du och jag kan åka liksom, ta tåget ner och kika på Köpenhamn, spela boll med i bil liksom.
Nej, gärna. Köpenhamn-Brönnby hade jag inte haft något emot att gå och kolla på parken.
När IBI avgör derbyt.
Mm. Why not?
Det hade varit fantastiskt. Så att det är ändå roligt att det finns en möjlighet att kunna åka ner och kika på honom i alla fall.
Absolut.
Följa hans fortsatta karriär. Men jag önskar honom också stort lycka till.
Vidare från IBI. Tänker bara att vi ska...
Tack, ja, nej, men, eller tack och tack. Jag älskar IBI, men fan, ja, det känns skönt. Jag ska få lite liksom feeling igen.
Ja, nej, men tänkte bara vi ska toucha på det. Det känns som det är den fotbollen som spelas, som jag känner att vi bryr oss om just nu i alla fall, och som våra lyssnare förmodligen då, även de bryr sig om med oss.
Ja, en sjuk match också.
Vilken jävla match det var igår, Sverige-Spanien.
Ja, fan. Och ett Spanien som inte har vunnit eller förlorat en match i ett VM-kval sedan typ 90-talet någon gång, va?
Första förlusten i VM-kvalet sedan 1993.
Det är fan helt otroligt.
Att 60, Victor... 66 raka VM-kvalmatcher, ja, tror jag, utan förlust.
Ja. Och att Viktor Claesson får stänga det registret. Och att de får börja om på ett nytt kapitel.
Ja.
Fan vad fint. Och Kulusevski och Ishak och ja, hela jävla gäng. Foppen är också otrolig alltså.
Ja, men det är ju kul.
Backlinjen är, aj, fan vilken gedigen insats det var igår.
Men det är kul med det där också, vi som en allsvensk podd liksom, att när man kollar på de där spelarna, man har ju sett många av de där spelarna spela i allsvenskan liksom, och att de kommer upp på den här, på den här nivån och liksom ja, smiskar till Spanien helt enkelt och visar var skåpet ska stå. Det tycker jag är jävligt coolt alltså.
Ja, och varför jag skrattar är ju för att man har ju sett Alexander Isak på Friends Arena era slarvsylt av Andreas Johansson när de har vunnit med 6-0 liksom. Det är ju... Och nu går han in och stänker dit den direkt efter avspark mot Spanien hemma liksom. Nej, det känns surrealistiskt ibland. Men nej, det var jävligt roligt och en sjuk match faktiskt igår.
Den bästa spelaren på planen igår har ju dock inte spelat i Allsvenskan.
Dejan.
Ja, herregud. Herregud, vad bra han var.
Ja, otrolig alltså. Han beter sig så. Han är ju en världsstjärna.
Det är så sjukt också, för att det var typ 2-3 dagar sedan så kom det ut att Juventus ryktas om att Juventus vill göra sig av med honom.
Mm, jag såg det, men han är väl kvar nu, eller hur?
Ja, nu är han kvar. Ja, men det är så här, hallå. Ja. vad håller ni på med?
Ja, verkligen. Jag har precis blivit av med Ronaldo också.
Ja, nej, Kulle visade vad skåpet skulle stå. Fy fan vad bra han är. Och han och Isak, vi har två killar som är 21 bast liksom.
Ja.
Och liksom, det var ju som
det såg också ut som de har spelat fotboll ihop hur länge som helst.
Ja. Men det var ju som jag tänkte på det igår, och jag såg folk twittrade det också liksom, att sist Sverige hade ett sånt här bra anfallspar, det var ju Zlatan och Henke ju.
Ja,
men då,
ja, ja.
Men då var ju Henke på väg att sluta och Zlatan hade precis börjat.
Började sin peak.
Men nu kommer ju Isak och Kulle, de kommer ju liksom utvecklas sida vid sida. Mm. Det känns ju som att vi har ett spikat högklassigt anfallspar i Sverige 10 år framöver minst.
Ja, det ska vi ha så länge inga skador sätter stopp för det där, så har vi definitivt det. Sämre fotbollsspelare kommer de inte bli om det inte kommer skador eller någonting, att de blir utfrysta i något lag, vilket de inte kommer bli när de spelar så jävla bra. Så att, nej, det är sjukt jävla roligt faktiskt.
Ja, och äntligen får Foppen lite lekkamrater också och visar verkligen vilken jävla klassspelare han är även i landslaget, ja. För att det tycker jag han har haft problem med förut.
Ja, men det har han ju också, men han har inte haft de här lekkamraterna du har varit inne på, som du var inne på nu heller, att han har ju fått göra det här jobbet själv, och han har inte kunnat haft det bollplanket, och man har inte kunnat lira den fotbollen då, och då har han haft det tufft. Men jag tycker han visade typ som i EM:et nu, var han ju fan otrolig mot Ukraina som vi snackade om igår, och hela det slutspelet. Han hade ju, var ju för fan, hade vi gått vidare hade han ju varit högt upp i skytteligan liksom, om man hade fortsatt producera. Så att nej, en fantastisk spelare, och det känns som att Janne använder honom rätt också, lite mer friare. Även om man ska ha kanten så kommer han in lite mer i banan också.
Ja, nej, men framtiden ser sannoliken ljus ut, och inte minst tack vare kungen Jan Andersson.
Oh, fy fan
vad fin han är.
Åh, herregud. Det är den finaste människa som har hållit på med fotboll.
Kände det också i och för sig när jag satt och tittade på matchen igår, när man såg Mats Elfendal på läktaren.
Funderade på läktaren, nere vid
Båset. Så funderade jag så här: finns det någon i Sverige som har bättre jobbsituation just nu än Mats Elfendal? Det är så här, om nybygge i Sverige, du vet så här, alla är skitnöjda med hur svenska landslaget liksom sköts och går.
Ja.
Unga spännande spelare liksom, känns verkligen som att det är något på gång. Och sen bara, ja, få jobba utomlands, jobba i Serie A. Och sen så bara, ja, jobba med Serie A-målvakter. Och så bara,
ja,
Gianluigi Buffon liksom.
Ja, det är fan, vi pratade om det igår. Är inte typ alltså Elfendal yngre än Buffon?
Det skulle inte förvåna mig. Vad fan är Buffon? 43 bast.
Elfendal är inte 40.
Nej.
Det är fan otroligt. Jag måste
checka upp. Jag sa det till dig igår. Det känns som att Buffon spelar fotboll när Elfendal gick i blöja liksom.
Ja, och nu ska han in och rätta till, och han ska lira lite målvakt liksom.
Mm. Bara, hörru Gigi, du behöver inte dyka så här. Har du tänkt på att du kan göra så här? Bara, du, lugn.
Ja, tänk, han kanske utvecklar Buffon också. Otroligt ändå. Nej, men det är som du säger, alltså, han gör ju jättebra i landslaget, och säkert men Buffon och grabbarna också gjort det fantastiskt i Norrköping och varit uppskattad som ledare. Var nästan lite assisterande tränare ett tag också. Så att, han och Janne och Wetterström heter han väl också, va?
Wettergren,
förlåt mig. Gör det ju jättebra överlag. Alltså, det känns som att vi har ett landslag på riktigt nu för en gångs skull. Och ett landslag, det kan bero på att jag alltid älskat Jan Andersson, alltså under de åren och även när vi har haft honom, som gör att det stärks det här lite mer. Men fan, det är svårt att tycka illa om det landslaget.
Ja, man har ju svårt att känna något annat än att när Peking vann SM-guld 2015 kan ha varit det bästa som hänt svensk fotboll typ de senaste 20 åren.
Ja. Nej, verkligen. Jag kollade upp det snabbt nu. Mats Elfendal är ju för fan 34 år.
Ja.
Han är ju typ, ja, han gick ju typ i blöja.
Ja.
Skämtsamt sagt, men ja, nästintill tar med fan.
Ja.
Nej, det är häftigt. Det är häftigt.
Nej, men big ups till Sverige. Ska bli sjukt kul att se matchen mot Grekland som är nästa vecka också. Det ser man fram emot. Nu när vi sitter som top boys i gruppen.
Ja, men exakt.
Tänker att vi knäcker upp frågelådan.
Ja, just det.
Det har vi skickade ut det på Instagram lite tidigare. Vi nämnde också i förra avsnittet att vi kör lite frågelåda eftersom det är lite brist på fotboll, även om vi fick klämma in lite VM-kval på, ja, men det på slisken.
Det hade man kanske inte gjort om en 2-0 torsk, men fan, nu vinner vi.
Ja, nej, men det ska de ha killarna. Då förtjänar man även omnämnande i den prestigefulla podden Gata upp, gata ner.
Det var ju länge sedan vi hade en frågelåda, så att det är lite nytt, och det märks att alla inte lika på det längre som det kanske var tidigare. Så att jag vill bara pusha på att ni får fortsätta gärna fråga frågor till podden om det är så.
Ja, det var lite mer av ett stående inslag förut. Vi har inte gjort det på länge.
Nej, men, så att det är någonting vi borde ta upp igen, kan jag tycka.
Faktiskt, jag tycker det är kul att få lite inspel från lyssnarna.
Det
borde vi göra mer. Men första frågan, jag har skrivit ner alla frågor här. Jag har inte skrivit ner allas namn som har ställt dem. Så att jag tänker,
vill ni att vi ska ta upp dem så får ni väl skriva hälsningar från eller dylikt.
Jag antar att man känner igen sin fråga i alla fall. Ja. Så då får man svara på den, hoppas jag.
Exakt.
Men första frågan var i alla fall, ville Isak lämna endast på grund av Norling? Och vi snackade inte om det tidigare, för jag kände att vi kunde ta det här i frågedelen. Det är väl klart att det var därför.
Mm, jag tror det också, för att det kändes som att han ville iväg nu. För att, jag menar, Zacharias Mård stängde det här nu. Kanske inte fick det budet man riktigt kände typ 5-6 timmar innan fönstret skulle stänga. Men det känns ju uppenbarligen som att IBI ville iväg, och det drar ju också ner på prislappen betydligt. Och det känns som att, ja, han kanske inte trivdes riktigt under Norling, och det har han ju inte visat sig göra i år hittills i alla fall.
Nej, men vi har ju pratat om det länge, att det känns som att han har stagnerat. Alltså hans utvecklingskurva har ju stagnerat sen Rickard Norling tog över. Mm. Och om det beror på ökat defensivt ansvar eller vad det än är,
han är ju en annan spelare
liksom, och han har inte riktigt kommit in i det. Och jag tror att han känner ju inte minst det själv, såklart. Om vi ser det från sidan så känner ju han såklart det. Jag tror att det är det som gör att den här dealen blir av till slut. Jag tror inte att det är liksom bara därför han lämnar, men jag tror att han kände att det var dags nu. Och jag tror att det är därför det händer, du vet, så sent som det blir, så fast dramatiskt inom citationstecken som det blir. Det är för att jag tror att under de senaste dagarna här, när Köpenhamns intresse har liksom blivit lite mer konkret, så tror jag att Isak Bergman Johannesson har nog kommit överens med sina rådgivare och sin agent kring att vi pushar nu. Ni pushar för det här. Jag tror att de har satt ganska mycket tryck på Peking att släppa honom, och han skrev ju nytt kontrakt och du vet, hit och dit, han har visat sig lojal mot klubben, men nu vill han vidare. Jag tror att Isak kände att det var väldigt viktigt för honom att komma iväg nu.
Ja, det är väl det, och jag tror att hade man haft skylla på Norling eller dylikt, men hade han inte stagnerat i sin utveckling, så tror jag absolut inte att man hade pushat lika hårt för det. Då tror jag att han hade stannat kvar. Sen om det är bara där kakan ligger i, men jag tror att det är den stora delen som bidrar till att han drar iväg, som du är inne på.
Jag tror också att en spelare av hans liksom kaliber, alltså en sån pass stor talang, som går för den typen av lite större prislappar, de går oftast i sommarfönstret, eftersom det är huvudfönstret för de europeiska klubbarna. Och då tror jag att IBI och hans rådgivare har ställt sig frågan, ett år till med Norling. Alltså förstår du, det är inte liksom ett halvår och sen, för det är mycket svårare att bli skiftad i, alltså bli flyttad i januari. Då tror jag att man har kommit fram till att ett år med Norling, det är dels kanske en risk att liksom att man inte, att man, att det fortsätter stagnera. Jag tror att man uppenbarligen har sett att så här, ett år med Norling för är inte det bästa för Isak Bergman Johannesson, och då är det bättre att flytta till FC Köpenhamn.
Nej, jag tror det också. Det går inte att dra ut så mycket mer på det. Jag tror att läste den på Sportexpressen med Disco också, och det känns ganska givet att det är så, även om man kanske har svårt att erkänna det, men det tror jag definitivt att det är.
Vad kommer Totte göra efter karriären?
Ja du, vad tror vi? Nej, men alltså, jag personligen tror ju att han kommer ha svårt att släppa fotbollen helt.
Kanske.
Jag tror inte att han kommer vara den här tränaren i ett allsvensk topplag, om du förstår menar. Eller kanske inte ens tränare, men jag tror att han kommer vara med, utveckla ungdomsverksamhet, alltså du vet, sådana i lite högre akademier eller i Norrköping eller dylikt. Jag tror att han kommer vara kvar på ett eller annat sätt inom IFK Norrköping. Sen vet inte jag vad han liksom besitter för potential utanför fotbollen. Vi känner ju inte Totte så pass.
Nej.
Inte än i alla fall.
Nej, inte än. Vet du vad, jag har sån ruskig investera i restaurangbranschen aura på Totte Nyman.
Nej, har du det?
Ja. Han kommer inte driva något själv, men han kommer ju köpa en 20% i någon krog som någon polare till honom som driver krogar ska öppna.
Du menar att han gillar att förvalta pengar alltså?
Nej, men jag tror att om han ska investera sina pengar efter karriären, som, det här är absolut ingen spons, men om man ska göra det som fotbollsspelare, då kan man ju höra av sig till den gamla IFK-försvararen David Boviklander.
Just
det. Han jobbar ju med sånt, hjälper fotbollsspelare att placera sina pengar.
Efter karriärerna, ja.
Skulle inte förvåna mig om Totte har lite pengar placerade hos David.
Nej, och jag kan nog tänka mig, där har du nog inne på kanske lite rätt spår med att förvalta pengar. Och så jag tror ju att han är ju inte den som liksom kastar bort sina pengar, och han kommer stå efter karriären med dåligt på kontot. För att det är inte så att du blir ju inte svinrik över att spela i Allsvenskan, så är det.
Nej, men han kommer
men förvaltar du de pengarna väl, så kan du nog bli ganska bra nöjd efter karriären, och det tror jag att Totta har gjort, och då kan du nog kanske ha rätt i det. Men just att han är restaurangkillen vet jag inte, men som du säger att han kanske väljer att placera i dem för att han ser en vinning i det.
Han kommer investera som silent partner i en restaurang, mark my words.
Men ingen fotboll.
Jo, han säkert. Helt, tror du. Säkert, alltså det tror jag säkert han kan vara liksom intresserad av. Men jag bara, men det var bara det första som hoppade upp i mitt huvud var 20% i en krog. Mm. Det kommer han tjacka. Det är jag övertygad om.
Vi får fråga honom det här någon gång. Ja. Vi får tillfälle.
När vi får tillfälle så ska vi ligga på han.
Ja, det tycker jag. Se om det är, om man är potential att liksom gå in med pengar i en krog eller dylikt, eller vad man känner att han vill göra.
Kan ju fråga den lyssnaren som ställer den här frågan, som ju förhoppningsvis att lyssna på det här avsnittet.
Ja, det tror jag.
Vad tror du Totte kommer göra efter karriären? Ja. Det får du gärna kommentera eller skicka till oss. Ja, så se om du, din liksom spåkula kanske är klarare än våran.
Absolut.
Damlaget. Några reflektioner. Hur ser vägen framåt ut? Det är så här. Jag konverserade ju med Lovisa Gustafsson häromdagen.
Ja, just det. Som har varit gäst här tidigare. Så vi kan ju pusha för det också. Om ni inte lyssnar på Lovisa Gustafsson från damlaget så kan ni göra det också.
Ja, nej men verkligen liksom målskytt och härförare. Är det damlagets Lotte Nyman?
Ja, men det är det. Absolut, det har vi pratat om tidigare. Och det snackas om i stan med. Hon har ju varit med länge i den här föreningen. Även om hon inte är ifrån stan, så absolut.
Ja, ja nej men jag snackade med henne lite snabbt bara här om veckan. Och hon kändes positiv i alla fall kring fortsättningen. Nu har man ju haft ett tränarbyte. Där nuvarande tränare då har avgått på grund av personliga skäl. Anna. Och ersätter gör IFK-legendaren, får man väl ändå säga.
Ja,
Tor-Arne Fredheim.
Absolut, och vilket namn också få in i damverksamheten. Jag önskar Anna allt lycka och hoppas att hon kan komma tillbaka. Så hon är ju erkänt i Norrköping i alla fall att hon ska vara jävligt duktig. Däremot så tror jag att nu när det har stagnerat lite kanske runt damerna, nu har man tagit det här klivet uppåt, så att man kan inte begära supermycket av ett lag som precis har tagit ett steg uppåt i en division och helt nytt. Liksom, och man kanske inte har kunnat värva eller dylikt, alltså de som är rutinerade i de här ligorna. Nu verkar man ha gjort det lite mer efter det här sommarfönstret. Man har gjort ett bättre fönster än vad herrarna har gjort, om man säger så. Men jag tror att ett sånt här tränarbyte kan göra väldigt mycket för att få fart på det. Det märktes i alla fall mot Älvsjö som vi mötte, där det gick liksom, där vi var hur mycket bättre som helst tyckte jag i alla fall första 20, det jag såg av det. Sen släppte vi in nätet där och fick med oss ett kryss, men viktiga poäng också. Så att jag tror att ett tränarbyte kan göra väldigt mycket för att få fart på offensiven som vi har haft lite tufft med också.
Ja, och jag tror med framtiden så kan man väl kanske skatta sina lyckliga lite, att det finns två riktiga dyngäng i den här serien i Bollstanäs och Borgeby som gör att IFK kommer hänga kvar.
Ja, och det är ju det viktiga i år. Det är ju, det är ju så att vi ska ju bara vara kvar. Jag menar, gör vi det ett år så har vi koll på den här serien nästa år, och en Tor-Arne som har en fantastisk koll på Norrköping och fotboll generellt också. Det vet vi om. Det är inga konstigheter.
Nej men Lovisa verkade upprymd i alla fall över framtiden med Tor-Arne.
Och
hoppades att de skulle kunna få lite bättre snurr på anfallsspelet, för det vet jag har varit lite trögt under den här säsongen. Man har ju släppt in liksom ändå helt okej antal mål, tycker jag.
Det är ju någon match där som vi har släppt in extremt när vi läckte som fan, men annars så är det ju inga större matcher vi har förlorat.
Nej, men om du ställer den mot de andra lagen på liksom nedre halvan så är man inte mycket sämre än någon annan. Men det är ju just att man gör ju inte tillräckligt med mål.
Nej.
Så att förhoppningsvis så kan man få lite snurr på det, och jag tycker framförallt nu också när man ändå ligger ganska säkert till i tabellen, att så här, redan nu, du vet, våga lyfta blicken lite och titta framåt lite. Försök börja nu med utvecklingen av vad man vill göra nästa säsong. Och framförallt med de här spelarna som har kommit in nu, man försöker liksom bygga en grund. Såklart, samtidigt förvalta, plocka resultat på vägen. Men så här, för mig så ser vägen ganska glasklar ut i ett nytt kontrakt. Och då tycker jag att det är lika bra nu att börja bara så sakteliga, för varje match som går liksom, så börjar lyfta blicken mot, nu har vi liksom 8 matcher kvar, nu har vi 7, nu har vi 6, nu har vi 5. Att så här, sakta men säkert börja liksom glida vidare mot en slags försäsong inför nästa år. För att det här året handlar bara om att hänga kvar. Det absolut viktigaste är att de får inte åka ut.
Nej.
Om de gör det, det är katastrof. Men så länge de är kvar i serien, inga problem. Du kan alltid fortsätta bygga. Och distansen i svensk fotboll, såväl herr och som damfotboll, är inte alls lika stor som den är i ligger ute i Europa. Att så här, när du kommer upp, du behöver ibland räcker det bara med ett par bra fönster och rätt personer på rätt plats, så kan du gå upp och utmana. Så att det är liksom, var bara kvar i serien och börja redan nu. Sätt planen nu för nästa år. Vem ska träna? Vad ska ni göra? Hur ska det se ut? Då tror jag att det kan gå jättebra.
Det tror jag med. Det önskar det i alla fall. Det har varit svinkul. Så att, nej, häng kvar bara, så ska det nog redas ut. Det är vi eniga.
Ska se här.
Kul att prata lite damerna.
Ja, verkligen. Borde vi göra oftare faktiskt. Det är ju bara, det är ju nu man får lite mer utrymme till det också, eftersom det är ju liksom, det känns som att varje vecka snackar vi om herrarnas match och sådär, och sen så liksom rinner tiden iväg.
Ja, men
det är inte som att det finns brist av grejer att prata om kring herrallsvenskan liksom.
Nej, och vi är ganska bra på att prata om saker och ting också.
Så är det ju. Vart dricker ni bärs helst? Frågetecken.
Solklart. Jag vet vad du kommer svara. Jag tar den.
Ja.
Nej, det är världens bar.
Ja, så är det.
100%. Det är världens bästa bar.
Ja, nej, men det är det. Verkligen.
Ja, otroligt jävla ställe.
Ja,
vi har ju ställt den här till våra, eller till våra gäster tidigare, så att det är roligt att få den själv också, att vi får liksom benämna det. Men världens bar är ju där vi hänger oftast.
David och Gabriel som står bakom baren är typ de snällaste människorna jag känner.
Ja, de är otroliga.
Ja, men världens bar är dunderhak verkligen. Och om ni vill hitta oss och inte ha våra kontaktuppgifter, så är det väl bara gå dit, för att någon av oss brukar vara där för det mesta.
Någon gång i alla fall.
Sådana där saker man inte berättar för sin läkare när man går på hälsoundersökning varje år.
Exakt.
Favoritspelare genom alla tider?
Var det i Norrköping, tänker vi? Eller vad?
Öppen fråga.
Ja, men alltså, för mig är det ju ändå, alltså det är, jag snör ju alltid in på IFK, så jag tar den som en IFK-spel, alltså en IFK-spelare. Jag tar två, för att jag tycker Ante Johansson är så given på något sätt. Men jag har faktiskt en, om vi halkar lite längre bak, och det är ju faktiskt Antti Somiala. Det är ju min barndomsidol liksom. Och det är väl ofta där man kommer tillbaka till. Även om han kanske inte är den bästa fotbollsspelaren vi någonsin har haft, så är det definitivt det. Men det är väl Ante egentligen, men Antti Somiala från min barndom som har följt med. Och det här hattricket han gjorde i sin första match, när man var på plats också som typ 8-åring. Nej, otroligt häftigt.
Ante och Antti helt enkelt.
Ja, mycket Ant. Ja. Själv då? Vad har du? Jag tänker att, kan inte du dra en IFK-spelare också?
Jo.
Du får gärna ta en utanför, för jag vet att du har super mycket bättre koll utanför.
Nej, men min favoritspelare genom alla tider är Frank Lampard.
Det är du skulle säga Drogba, men när du säger Lampard, jag vet
inte. Det är min idol. Mm. Det är den enda liksom tröjan jag köpte när jag var liten och sådär med namn på, så det var Lampard. Jag ville vara Lampard när jag var liten. Visade sig ganska snabbt att jag inte var det.
Nej, fel position lirar du på också.
Ja, tyvärr. Nej, men i Frank Lampard, i IFK skulle jag väl säga att så här, jag kolla.
Alla vet ju egentligen vad du tänker säga.
Nej, men grejen är så här, jag älskar ju Bobby Friberg da Cruz liksom. Så.
Han är ju en jävla profil.
Ja, han är en jävla profil. Och jag gillar ju
man
den.
Man får ju tolka frågan.
Ja, men jag gillar ju den delen av fotbollen liksom. Men om jag ska se det till rent fotbollsmässigt, och till liksom, jag tänker på det här laget som var när jag lärde känna dig egentligen. För det var ju då jag började få lite bättre koll på IFK Norrköping överlag.
Jo, men såklart. Det var 2013.
Ja, där någonstans. Och då någonstans landade jag liksom i det rent fotbollsmässiga, att jag tyckte alltid väldigt mycket om att se Martin Smedberg Dahlén spela fotboll. Jag tyckte om
rolig fin fläkt han lirade i.
Ja, och den högerfoten han hade på fasta situationer, och det var
som bara försvann när han flyttade till Göteborg.
Ja. Nej, men alltså ruskigt bra när han var som bäst.
Han och Bobby var ju fin kombination också, när du ändå är inne på Bobby.
Sen var ju nog Smedberg Dahlén inte bra nog kanske varje vecka, men när han var på humör så
man var mycket kunde på humör i Norrköping, tyckte jag.
Ja.
Han var ofta den som var bland de bättre. Jag trodde du skulle säga Lasse Krogen Gerson.
Ja, jo visst, men det kändes lite för uppenbart. Så jag tänkte lite mer sådär.
Nej, men tänka lite utanför det box liksom.
Lite så. Nej, men Smedberg Dahlén var nog den första spelaren jag tror jag fastnade för lite i IFK, tror jag. Som jag kände såhär, han är fan bra liksom. Jag gillar att se honom spela fotboll.
Utanför i Norrköping, om jag bara snabbt får flika in, jag glömde helt bort det. Jag älskade ju Kaká när jag var liten.
Ja, Han var ju helt otrolig när han var som bäst. Var kort, kort brintid som de flesta brassar.
Kakao och Figo var två personliga favoriter.
Ja, jag tyckte aldrig om Figo.
Nej, det var så. Alltså. Ja, nej, det är de två, men Kakao är överst.
Det
fick jag slänga med det också.
Tycker han förtjänar. Ballon d'Or-vinnare också, Kakao. Ja. Nu ska vi ut och tralla lite på minerad mark här.
Ytterligare en gång. Men var, vill ni att vi ska ta upp det så tar vi upp det.
Var står vi i, eller frågan är vart vi, personen i fråga frågar.
Ja, det är inte så svårt.
Nej, personen i fråga frågar vart vi står i bengalfrågan. Och jag ska tillägga,
vi har ju snuddat på det förut.
Jag ska tilläggas, jag kommer ihåg det för jag läste frågan här för några timmar sedan, att personen i fråga som frågade var själv emot, eller började bli allt mer trött på bengaler och pyroteknik. Tycker att det stör fotbollen och så vidare. Jag tror väl att både du och jag är väl pro.
Ja, absolut. Jo, men det är vi. Alltså, jag tycker att det har ju varit med stora delar och det är väl någonting jag tyckte tillför någonstans supportermässigt i alla fall. Sen är det olagligt och det får man någonstans köpa, men jag tycker att det gäller att komma fram till en promiss där man kan enas om det på något sätt, hur man kan lösa det. Och det är väl det som är lite besvikelse. Annars tycker jag att det tillför. Det tycker jag absolut.
Jag tror det finns två grejer. Eller för mig så finns det två grejer. Och det är att, alltså, om man kollar på supporterkulturen och ultraskulturen från början, så baseras ju den kring frihet. Det är vad den går ut på. Och jag känner väl liksom att läktaren är ju min fristad liksom, som den säkert är för många andra, där man får vara den man är. Ja, och där man liksom kan släppa lös och liksom slappna av och bara liksom må bra. Och jag tror att,
och må skit också för den.
Ja, absolut, absolut. Nej, men just det där att det är en fredad plats för mig från resten av samhället på något vis. Med det sagt så säger jag inte, man måste ju fortfarande, man har ju fortfarande en moralisk kompass. Man såklart, springer inte runt och begår brott på läktaren liksom. Men jag tror att för mig så har väl bengalerna gått från att när jag var yngre tyckte jag att det var fränt och häftigt. Nu tycker jag kanske inte att fyrverkerier och bengaler är så himla liksom coolt längre. Nej. Kanske så. Men jag står fortfarande kvar i pro-pyro-hörnan, för att bengalerna, i och med den konflikten som har funnits med polisen kring fotbollen, bengalerna har blivit en frihetssymbol för mig snarare. Alltså bengalfrågan har blivit en symbol, en symbolfråga snarare än en fråga om säkerhet. För att vi har ju kunnat visa upp liksom, eller klubban har ju kunnat visa upp en säker hantering, och det finns ju inga, alltså det fanns ju inga bevis på att röken skulle vara särskilt skadlig till den månad polisen själva fabricerade ju sitt bengaltest och fabricerade testresultaten för att få det att verka farligare än vad det var. Och det för mig signalerar att då har man tappat greppet om vad det handlar om. Då utgår man från en falsk utgångspunkt, att man värnar om folks säkerhet när det egentligen handlar om att man vill ha kontroll. Och jag tror att då man leder då till den andra delen, att när en sida förespråkar total frihet och den andra sidan, som då är myndigheter, förespråkar total kontroll, de kommer liksom aldrig komma överens, men de kommer heller aldrig ge sig. Och därav menar jag att man måste hitta en kompromiss, för att bengalerna kommer inte försvinna oavsett vad man gör.
Nej.
Så oavsett vad man tycker om dem, så tycker jag att liksom, kom igen nu, om polisen ville lösa frågan så hade de gjort det för länge sedan. Men det handlar inte om det, det handlar om att vinna. Och det tycker jag blir lite barnsligt med hela debatten liksom.
Ja, men en ganska bra förklaring. Jag håller med dig och jag köper det som du säger med att läktaren är lite ens liksom comfort zone, att man kan vara sig själv, som du är inne på, att man kan skrika ur sina aggressioner när man blir förbannad, och man kan skrika ur sin glädje, och man kan hoppa på kramen helt random människa när man vinner SM-guld i Malmö, eller om man avgör i 93 minuten mot Malmö hem, eller mot Göteborg hemma exempelvis. Så att, nej, jag tycker absolut att det där är det tillför, och nu pratar vi om bengaler, så att, men vi är ganska eniga där. Så att.
Ja, nej, men och sen, alltså, frågan kan ju vara större än bengaler också, utifrån att så här, jag älskar supportkultur med eller utan bengaler.
Jaja.
Och någonstans så lämnar jag, jag känner inte att det är min fråga ens att bestämma i eller ha liksom åsikter kring, för att jag är inte en av de aktiva som driver supporterkulturen i Sverige framåt.
Sorry.
Och om jag inte är det, då har jag liksom, då har ju jag valt bort min rätt att påverka och chans att påverka just supportkulturen. Så att jag tycker väl att de som lägger ner timmar varje vecka och som åker på alla borta matcher och som, du vet, gör alla tifon och lägger ner hela sina liv på sina klubbar, det blir någonstans de, tycker jag, som har tolkningsföreträde för hur supportkulturen uttrycker sig på läktaren. Mm. Och jag följer gärna med. Lite så.
Mm. Nej, men jag håller med.
Samma person frågade ju också, hur länge får Norlings experiment fortsätta? Det var någonting där med att ett missnöje i alla fall med att det har liksom gått 9 månader nu sedan Norling tillträdde och man ser liksom ingen riktig utveckling.
Nej. Nej, men jag säger så, det är från min personliga åsikt också, att han kommer få nästa år på sig. Om det inte går åt helvete tidigt såklart, men liksom, han kommer få nästa säsong på sig att bygga de här 2 fönstren och se om man kan göra någonting vettigt av det. Efter det så kommer han nog ryka, och jag menar, IFK är inte också en sån förening som har sparkat tränare efter ett halvår, ett år heller, utan man brukar ge den chansen. Så att, nej, jag tror inte att man kommer... Jag tror att han kommer få hålla på ett tag till. Om han nu tycker att det är jobbigt, så tror jag att absolut att han kommer att gå kvar nästa säsong. Och enligt min personliga åsikt så tycker jag också att man ska ge honom den tiden att få det, få liksom sätta det här laget. Jag menar, det är en ny styrelse, man har nya liksom visioner och målsättningar, och Norling vill prägla in något nytt i föreningen, då tar det tid. Det vill jag väl också vara tydlig med. Sen om det är rätt eller fel, det får vi helt enkelt se.
Ja, det får ju framtiden utvisa.
Men där... kortsiktigt sett så är det väl kanske inte den bästa, om man nu vill nå framgångar här och nu. Då har väl Norling inte varit den rätta pjäsen kanske.
Nej, men
jag tror inte att man vill det här.
Det handlar också om att bygga om. Ja. Alltså en kultur och ett system sedan tidigare, och det har man liksom gjort ett halvår. Och sen så går styrelsen in och säljer dina 2 bästa spelare. Och värvar en vänsterback från Israel. Och att det är så här, alltså, jag, det får ju, som sagt, framtiden får ju utvisa huruvida Norling är rätt man för IFK Norrköping eller inte. Men jag måste ändå säga att jag känner viss sympati med honom. Han har ju inte direkt fått de bästa förutsättningarna för att kunna prestera här och nu.
Nej, 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 det har han absolut inte fått. Så att nej, det är långsiktigare planer. Du tror jag nog att Norling är med på också. Även om han hade hoppats på lite mer tidigare, så tror jag nog att han är med på den utvecklingen också. Han är man med tålamod.
Ja, det krävs ju en uppryckning från nästa säsong i vart fall. Annars kan man ju börja ställa frågor kring Norling, skulle jag säga.
Ja, det får vi absolut göra.
Huruvida, ja, det beror väl också på huruvida Mård och gänget presterar i fönstret. Men jo, någon, en hel del måste ju hända i vinter, det får man ju konstatera.
Ja, absolut.
Vi ska ge oss ut på frågesport i Bobby Friberg Dacros BMW över Öresundsbron alldeles strax. Men innan dess så ska vi pusha för klubbslaget. Och klubbslaget är en del av hemmaklubben som vi har pushat förut. Där, ja, ju högre upp man kommer i tabellen i slutet av säsongen, desto större del av 20 mille får klubben, helt enkelt. Klubbslaget är en del av detta, och det är som en miniturnering i turneringen.
En liten
så att
kupp
säga.
Kan man säga.
Ja, en liten kupp kan man säga. Där man då kan vinna 20 000 extra till klubben då, till IFK Norrköping. Och den pågår mellan den 17 augusti och 13 september. Och då är det så att tävlingen slutar då den 13 september 23:59. Och då kommer det utses 2 vinnare. Den klubb som i den här perioden då, 17 augusti till 13 september, har ökat mest i procent, men också den klubben som har ökat i mest i antal röster, kommer alltså vinna 20 000 extra. Rätt ner i ungdomsleden.
Lite extra klirr i kassan, helt enkelt.
Ja, nej, men
fantastiskt.
Så att, och de här rösterna fortsätter ju räknas i vanliga hemmaklubben. Så att det bidrar ju. Men om man till exempel har funderat på att göra det, men inte tagit tag i det till exempel, eller man kanske har ett Unibet-konto men man har bara inte gått in och reggat sig på hemmaklubben. Fan, gör det nu. För att det här är också en chans för kanske de klubbarna som inte ligger i topp. Jag tror IFK låg 9 nu. De har tappat till Helsingborg. Tror jag har tappat 8:e platsen.
Vi steppade ju upp från Örebro-placeringarna. Typ 2 placeringar. Vi har tappat igen, så att nej.
Ja, nej, men och nu när man kanske ligger mitt i tabellen och toppplaceringarna i hemmaklubben kanske är långt borta, så kan man ändå vinna här. För nu handlar det bara om en månad. Procentmässigt och antal röstermässigt, helt enkelt. Så att fan, ös lite nu och säg till polarna att göra det. Det tar ju 2 minuter. Skapa ett konto på Unibet om du inte redan har det. In och lägg dig i hemmaklubben. Var du med i hemmaklubben förra året, förnya din röst så att den räknas även i år. Fan, gå in och gör det. Det tar 2 minuter och det innebär deg till klubben. Så ja, det är ju svinbra liksom.
Absolut, absolut.
Och man behöver inte spela eller någonting.
Nej.
Utan man behöver bara göra ett konto och regga sig, helt enkelt. Men om man vill göra det så ska man dock veta att regler och villkor gäller. Man måste vara över 18 år för att spela. Och om man upplever att man själv eller någon i ens närhet har problem med spel, så finns stödlinjen.se alltid öppen.
Jajamän.
Då ska vi ut och åka BMW.
Äntligen ska vi ut och åka lite igen. Fan, det var länge, så mysigt avsnitt idag. Mm. Det känns som att vi har spelat in jättelänge, men fan, det, det är mysigt.
Ja.
Det märks knappt om man håller på och tjatar, eller?
Nej.
Men jag har förberett en liten Bobby Friberg Dacruz här som vi ska ut och åka i, hans BMW. Så jag tänker att jag ska sätta dig på lite prov. Och de flesta vet ju vad det handlar om, det är ju På spåret. Vi går från 10 ner till 2. Och så är det en liten, ja, får ni lista ut om ni kan de här svaren innan. Och du ska inte säga några namn innan.
Nej, jag tänkte säga, jag försöker inte att säga namn högt. Nej. Om jag kommer på det tidigt.
Du har blivit extremt mycket bättre på det.
Tack.
Ja, det var bra. Ska vi börja på 10 poäng? Vi hoppar in. Vi kör. Jag är född i den skånska staden som kallas Lerjökstan i folkmun. Året var 1991 när jag såg världen för första gången och jag är en svensk aktiv fotbollsspelare. Jag har inte hunnit med många ungdomslandskamper, så man kanske kan kalla mig lite för en late blooming. Lerjökstan.
Det har jag fan ingen aning om.
Här får du name drop om du vill städer.
Men Lerjökstan, vad är det då liksom? Jag vet inte, vad gör de Lerjöken någonstans? Det är Helsingborg, Malmö, Lund. Det var en skånsk stad, eller hur? Jag vet fan, alltså.
Jag glömde bort, sa jag skånsk, men jo, ja, det, jag kollade.
Lerjöken, nej, jag vet inte.
Nej.
Nej. Jag...
Född 91.
Ja. Pusha 30.
Ja. Kan pusha in att han är en anfallare.
Nämen. Ja. Nej.
Det är det ändå, för jag tänkte att det skulle vara med.
Ja, nej. Du får hoppa ner till 8.
Som 18-åring fick jag chansen att spela seniorfotboll i Ängelholm för några år. För att några år senare vinna den interna skytteligan, då jag tog min moderklubb Ängelholm till kvalplats i Allsvenskan. Trots detta blev det ju ingen uppflyttning, trots mål från min sida då.
Ängelholm. Jag kan inte för mitt liv minnas någon som har spelat i Ängelholm. Det är han målvakten med den roliga mössan. Mm. Det är den enda. Pistrovski. Det är ju inte han.
Punkten som kommer här som en liten extra ledtråd, inte jätteså, men istället drog flyttlasset till en allsvensk klubb i Småland. Den är med här, men jag väntade så att ni skulle liksom få tänka.
Ja, vänta då.
För jag tänkte att den där kunde ge dig lite, men jag ville ge dig lite förväntning. Nej, du får inte googla här.
Nej, jag googlar inte. Men, okej. Jag har en idé. Men jag är osäker på ålder. Men jag har en idé. Men du får gå vidare.
Skriver du ner det? Eller du har med dig i huvudet, så kan du säga sen. Men
ja, jag kan säga så, sen. Men gå ner, inte. Gå ner på 6:an. Jag vågar inte.
Året 2010 i Ängelholm är den som jag håller på att sätta stopp för Pekings avancemang till Allsvenskan tidigt i matchen, innan Totte Nyman avgör matchen de sista 10 minuterna. Han gör alltså, tar 1-0-ledningen. Åren gick innan mitt stora genombrott kom i IFK. Året är då 2016, då jag nästintill lyckas fullborda en vändning hemma mot Rosenborg. Hängde vi med? Eller vill du att jag tar den igen?
Nej, jag hängde med. Men jag kan inte för mitt liv minnas vem det var som gjorde mål.
Alltså, målet 2010 i Ängelholm kan ju vara svårt att komma ihåg, utan det är en liten kluring. Men han har ju desto sen kommit till IFK Norrköping.
Ja.
Året 2016. Efter guldsäsongen.
Ja. Men... Gud vad jobbigt.
Nu borde du sätta.
Jag vet det, men jag
tänker inte vara elak. Alltså, ibland får man det blir man helt tappare liksom.
Nej, men jag känner ju själv hur folk sitter hemma eller är på promenad och bara skriker och bara, han är dum i huvudet. Men jag kommer inte för mitt liv på det. Jag får skylla på att jag är född i Stockholm eller någonting.
Men du vet ju definitivt om det här är. Så att, men det är sånt som händer ibland. Men jag tycker det är roligt att du inte sätter den än ändå. Jag, på 4 poäng då. Jag hann med 51 matcher och 20 mål för Snoka innan det äntligen blev ett flyttlass till utlandet och Tyskland i fallet. Samma år, alltså 2017, får jag även debutera i landslaget under Janne Andersson. De klubbar jag representerat är Kalmar FF, Union Berlin, Ängelholms FF, Djurgården,
den där jäveln,
FC Köln och IFK Norrköping. Nu drar du. Det var det han du tänkte på från början. Var det han du tänkte på åtta? Nej.
Ja, det var han jag tänkte på åtta.
Det var det.
Rövhål. Fan.
Ja, men jag läser tvåan då, för nu är du inne på den i alla fall. Precis som den gode Mark Sema så har jag under många år varit en av Sveriges kanske mest underskattade anfallare. Men likt de åren i Norrköping har jag blivit ihågkommen som en legend och bildade kanske stundtals då vill sägas, en bättre duo med Nyman än vad Kujo gjorde under guldsäsongen. Mitt namn är ju självklart Sebastian, inom parentes Basse, Andersson.
Ja.
Sebastian Andersson, anfallaren. Mm. 20 mål i snoka.
Mm.
Ja. Från Lerjökistan i Ängelholm.
Ja. Nej, ja. Nej, alltså jag...
Men det var han du tänkte på pottan?
Ja.
Det var det?
Ja.
Okej.
Men jag...
Vad var det för keeper du var inne på? Även om du visste att inte var en keeper.
Nej, det var
en
amerikanska målvakten Matt Pistrovsky som stod i mål i Ängelholm.
En amerikansk målvakt. Ja. Okej. Så det var, du förstod ganska direkt att det inte skulle varit han då? Även
ja.
Hade sagt
ja. Nej. Jag visste att det inte var han. Men det var fan den enda spelaren jag kunde få fram för mig i Ängelholm.
Ja, just det. Och sen, jag vet ju att vi har pratat om honom och du vet ju att han var med under Jocke Pers som var det väl? Eller vem fan var det som var i Ängelholm?
Mm, exakt.
Med Sebastian Andersson. Det har vi snackat om tidigare, så jag tänkte så här, men den här kan du nog sätta tidigt, men du fick lite.
Nej, men alltså när du, det var klubben i Småland det. När du bara okej, och då var det så här Öster eller Kalmar. Och så tänkte jag så här, ja. Och så tänkte jag bara, men så här, okej, Jonathan Levi har spelat i Öster.
Ja, just det är klart du kommer in på honom.
Men så
det.
Bara nej. Så, men han kändes mer rimlig. Mm. För att ha spelat i Ängelholm. Jag kunde inte se Sebastian Andersson spela i Ängelholm. Jag kunde inte se det. Och det var därför jag bara sket i det sen. För jag bara, nej, det är inte han.
Nej, men det var Sebastian Andersson i alla fall.
Ja, det är klart att han lurade runt i Ängelholm.
Fan, vi kanske kan få till ett Bobby ganska snart igen eftersom det är lite lugnt med en match. Det är ganska kul att sätta det på prov, jag vet inte. Men det känns som att många av er har uppskattat det när jag skrivit i alla fall när vi gör de här lilla små frågegrejerna.
Och sen när du börjar prata om Rosenborg-matchen, det enda jag såg framför mig då var David Moberg Karlsson. Ja. Så då tappade jag också greppet om Sebastian Andersson.
Han var fan med då också, man. Måste ha varit, eller hur?
Så jag var så här, nej. Nej, så att shame on me. Jag skäms faktiskt, om jag ska vara ärlig.
Nej, det behöver du inte göra. Sånt händer, men vad fan. Ja, du borde ha satt den tidigare, men skäms, det tycker jag är helt okej att du inte ska göra.
Ja. Hoppas att det bjöd på någon slags underhållning till er lyssnare i alla fall, att ni kunde känna er smartare än mig.
Smartare än en femteklassare.
Ja, och med den totala liksom, frågesportsförnedringen. Jag är en person som sätter väldigt stort värde i att jag är bra på frågesport.
Ja, det är ju också normalt sett. Så att, jag förstår att du, det grämer i dig det här med.
Ja, något så in i bomben.
Kommer du sova sämre i natt, Vincent?
Ja, det kommer jag. Och jag hoppas att det gör er glada när ni tacklar fredagen och lördagen och den härliga söndagen som följer därefter.
Den här podcasten presenterades av Unibet.